Det er i dag lørdagen den 30. oktober 2004, og nu er vi i Stockholm, arbejdsgruppen i Stockholm. Og jeg er Ole Terkelsen, og jeg skal holde et foredrag om unaturlig trøthed. Det er Gud, som ringer til mig. Nej, jeg skal prate om unaturlig trøthed, om jeg orker. Men i går kveld var jeg i Borlänge. Der havde jeg et foredrag om intuition og kosmisk medvetande. Og Martinus siger jo, det er bedst, om en foredragsholder kan prate egen erfarenhed. Så det var lidt svårt i Borlänge, for jeg har ikke kosmisk medvetande. Men som tyve er, skal jeg her i Stockholm prate om unaturlig trøthed. Og det har jeg lidt mere erfarenhed på själva. Så det er jo bra, at man tager et emne, der man har lidt erfarenhed. Martinus taler jo om, at det finns en naturlig trøthed. Og det er jo klart, om man har anstrengt sig og arbetet og jobbet og motioneret og sånt, då blir man trøtt. Hvad gør man då? Jo, det er inget problem. Det er hur enkelt som helst at reparere en naturlig trøthed. Man skal bare hvile og sove, og så kan det repareres. Men så finns det en trøthed, som ikke går at reparere med hvile og sømn. Og det findes mennesker, de kjenner sig så trøtte, de næsten skulle kunne lægge sig ned på gården. De er så trøtte, de orker ikke med. Og de lægger sig, og de hviler sig. Og de kanskje ligger i sengen 10 timer. De kanskje går op på 12 og 14 timer, og de ligger i sengen og hviler og sover. Og ofte så bliver de også mye deprimerede. Kanskje man bliver deprimeret, derfor man ligger i sengen hele dagen, eller man ligger i sengen hele dagen, derfor man er deprimeret. Det er i alle fald en klar sammenhæng mellem depression og trøthed. Men, som jeg har sagt, lidt forbandet, det hjælper ikke. Altså, man kan ligge høre længe som helst i sengen. Den her formen for trøthed går ikke at reparere med hvile og søm. Og det er også det, Martinus siger, jo, men det har en anden årsag. Årsagen til denne unaturlige trøthed, det er et tankfel. Man tænker på et fel sæt. Og det vil då sige, om denne trøthed skal repareres, då får man jobbe på sit eget medvetande. Det kan ikke gøres gennem hvile. Mykke enkelt sagt, kan man sige, negative tanker, då forlorer man på livskraftsbatterierne. Man tapper kraft, om man har negative tanker. Og om man har positive tanker, då lader man op livskraftsbatterierne. Man kan næsten sige, at vi har batteriet. Og om de er opladet eller ikke, det beror på, hur vi tænker. Og der mener Martinus jo, at det finns et tankfel, som er mycket, mycket vanligt. Og det er altså, at man känner sig själv som en martyr. Det vil sige, at man, det var liksom med de der kristne martyrerne, de havde jo inget fel gjort. De trodde på Jesus, men ändå slog man dem ihjäl. Altså, de havde ikke gjort noget fel, men endda fik de lide, og de blev ihjelslagne. Og det er præcis en sådan bild, man gerne vil have på sig selv. Jeg er en engel. Jeg har ikke gjort noget fel. Det er de andre, som har gjort fel. Og eftersom jeg ikke har gjort noget fel, så behøver jeg ikke ændre mig. Jeg behøver ikke jobbe på mig selv. Jeg behøver ikke anstrenge mig. Jeg behøver ikke ændre mine tanker. Jeg behøver ikke ændre mit beteende. For det er ikke jeg. Fejler det ikke hos mig. Det er hos de andre. Slut at gøre så der. Og gør så der. Og så bør man at, i alle fald om det er i familien, då kan man jo sige til maken og barnen og forældrene, sådan, gør så og låt blive. Og man forsøger at få en drægelig tilværelse genom at man skal anstrenge sig for, at de andre skal ændre sig. Det kan også være på jobbet, man siger til kollegerne, slut med det, du skal gøre så. For man tror altså, problemet ligger derude. Og det er mye naturligt, for om man bare kan se på tilværelsen med fysiske øjne, då er det de andre, som er årsaken til problemet. For det er jo, hvad vi kan se med de fysiske øjne. Om det er en kvinde, hendes make er alkoholiker, og det er jo et helvede der i huset, når han er beruset, då er jo klart, at det er han, som er årsag til problemet. Eller, jeg kender faktisk også en dame, som fik nogle operationer, hun var 20 år. Og jeg tror, helt op til hun blev 80-90 år, eller sådan, så fortsatte hun med at sige, at det var lægerne, som havde forstørt hendes liv. For efter den der operation, så tålte hun ikke det og det, og efter den operation kunne hun ikke gøre det. Men altså, hun så at sige, gnældte hele livet, at det var lægerne, som forstørte hendes liv. Det kan också vara det man säger, ja, mina föräldrar, de gav aldrig mig en möjlighet för att få någon utbildning. Då är det mina föräldrar, eller min pappa slog mig och min mamma ville inte prata med mig eller sånt. Så säger man, det är mina föräldrar som är orsak till mina problem. Eller i värsta fall om man har någon olycka. Det är kanske något, vad det är, rattfylla. En som har brusat och så kör han på mig och jag kommer att sitta i rullstol resten av livet. Så ser man också att det var han, rattfylleristen, som är orsak till mina problem. Det är ju mycket förståeligt, för när vi inte kan se den andliga verkligheten bakom den fysiska verkligheten, så ser vi de andra som orsak till våra problem. Men det för fram till det Martinus kallar för ett mentalt fängelse. Då kan man säga hela livet, det är mina föräldrars skuld att så och så, eller det är rattfylleristens, det är hans skuld, eller det är läkarens skuld, som är skuld i att jag inte kan göra det. Och man kan upprepa och upprepa dessa tankar, men det förändrar inget. Men det var läkaren som gjorde fel, det var läkaren som gjorde fel, och jag kan upprepa och upprepa, men det ændrer inte verkligheten, det ændrer inte på någonting. Och Martinus talar jo också i positiva bemärkelser om att man kan skapa talanger. Han har ju nämnt någon gång om man vill vara geni inom en vanlig klassisk konstart. Det kan vara man vill sjunga eller måla eller dansa eller spela eller komponera eller rita, teckna. Då säger Martinus, det kan man bli, men då måste man använda huvudparten av sitt liv. Öva, öva, öva varje dag. Och det räcker inte med att man använder huvudparten av detta liv. Det måste man göra kanske tre liv efter varandra. Om man lägger ner huvudparten av sin tid, tre liv efter varandra, då kan man bli geni, virtuos på någon konstart. Och då har man skapat en talang. Och Martinus säger att om man ska skapa en talang i början, så har man lust med att få en talang. Och man förstår det teoretiskt och sånt. Det är det han kallar A-stadiet. Ett B-stadium, det är där man medvetet tränar och övar. Kanske man övar skalor och man tränar medvetet. Men till slut så går det alltså helt virtuost. Jag fattar ju inte människor som kan spela utan noter. Jag vet, en not så ska man trycka med ett finger eller sånt. Men tänk, de kan sitta och spela så där. Tänk att de kommer ihåg att det var den finger och så det där fingret. Jag fattar inte hur man kan komma ihåg vilka fingrar det är man ska trycka med och vilka tangenter och sånt. Jag tycker det är helt ofattbart. Men det är nästan, de tittar bara där. Och det tycker jag är helt virtuost. Men det är också därför det är övning, 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 övning. Och till slut har man gjort dem sådan talang att det nästan går automatiskt. Så det är väldigt fint och positivt att man kan uppöva sådana talanger som man kan bli virtuos. Men man kan också faktiskt uppöva dåliga talanger. Och sådana dåliga talanger kan till exempel vara att man har negativa tankar. Alltså man känner sig som offer. Man känner sig orättvist behandlad. Och så kan man upprepa och upprepa och upprepa dessa tankar. Och till slut så går de också automatiskt. Och då har man verkligen hamnat i ett mentalt fängelse. För då upprepar och upprepar och upprepar man de här negativa tankarna. Och det finns ju en artikel som heter Onaturlig trötthet. Som finns med i den här boken Kosmiska lektioner. Jag tror det är 18 eller 19 artiklar av Martinus. Enligt Jan Erik är det den bok som har sålt mest i Sverige. Och det är också en väldigt intressant bok, för det finns så där olika ämnen. Och där är också onaturlig trötthet. Och Martinus säger, man ska verkligen se upp med onaturlig trötthet. För om man fortsätter med dessa tankar, så kan man alltså sjunka djupare och djupare och djupare ner. Och faktiskt så kan det också sluta med, att man blir sinnessjuk. Alltså om det får fortsätta och fortsätta, så är det hela tiden de andras skuld. Det är hela tiden något hot. Så kanske, när jeg skal ud der står noen mand med en yksa bakom døren, så der tør jeg ikke gå over. Te, nej tak, det har nok kommet giftig te der. Og, altså, man er så kritisk og skeptisk, og man repeterer og repeterer og repeterer sådanne tanker. Til slut, så bliver man faktisk sindssyg. Og Martinus siger altså, at om man har sådanne felagtige tanker, så kan man få sådanne skador i medvetandet, som ikke går at reparere i det her livet. Jeg ved ikke helt, hur det ser ud på det andliga planet, men han har en hjemførelse. Om man förlorar en hand i denna inkarnation, då växer det inte ut en ny hand. Men det kan man få hur lätt som helst i nästa liv. Man ska, för vi har varit år på i miljontals år, och också människor i miljontals år. Vi har gjort 10.000-tals organismer. Det är ren rutin att skapa en organism med händer och fötter. Sånt, så det är inte så allvarligt om man får klippt av en hand, så får man en ny i nästa. Men han säger alltså, vi kan få fysiska skador som inte går att reparera i detta livet. Og det ser han altså også, at vi kan også komme ind i sådan et tankmønster i dette livet, at vi ikke kommer yder dem, at du går helt enkelt ikke at reparere i dette livet. Jeg har ikke så mye forstand på astrologi, men jeg ved i alle fald, at fiskerne, det er dem, som tykker synd om sig selv. Stakkars mig, jeg tykker synd om mig selv. Så egentlig det, så skulle fiskerne altså være de største martyrerne af alle, for de har den her offertænkningen. Og i disse kredser her, træffer man jo også mange mennesker, som har klienter, som behandler på ulike sæt med healing og massage og terapi og samtale og alt muligt. Og jeg tror vel også, kanskje 90-95% af sådanne mennesker, de siger, at de allra fleste af deres klienter, det er mennesker, som har offertænkning. De kender sig uretvist behandlet. Det kan også være regeringens skuld, og samhällets skuld, og vædrets skuld, og indvandrernes skuld. Og, altså, man kan, ofte kan det kanskje også være rigtigt, at det findes noget at kritisere, men det findes mennesker, der bliver så dygtige på at kritisere, så det, man kan næsten ikke føre noget vanligt samtale, uden at de skal kritisere nogen ting. Jeg tykker iblandt sådan, når man prater med nogen på gården eller på nogen café, så helt tilfældigt. Der findes mennesker, som altså, de er genier i på at se fejl hos andre, men altså også hos vædret og politikken, overalt. Til sidst kan man ikke nok se i ansigtet, altså de bliver så der lige til sybre og kritiske og sådan. Folk, som er glade og skratter mere, de får jo, hvad det hedder, rynker på et andet hold, men altså til slut kan man næsten rent fysisk se, hvor tankerne har sat sig i huden, derfor de har repeteret og repeteret disse tanker. Så det er mye farligt. Jeg er ikke ekspert på sådan, eller ikke i en kosmisk synsvinkel, men vi ved, det er jo mange mennesker i dag, som er sindssyge, og som bliver behandlet, og det, ofte er det jo sådan med mennesker, om de er totalt tokige, det virker som om, at de ikke kan blive repareret i det her livet, at det kan tage flere liv at reparere en sindssygdom. Men då får man i alle fald principielt se ud ifrån kosmologien, då har det også taget flere liv at blive sindssyg, altså at man har upprepet felaktige tanker. Det findes et kinesisk ordsprog, som siger, man kanskje ikke kan hindre, at det er en fågel, som sætter sig på ens huvud, men man kan hindre, at den bygger næste på ens huvud. Og det vil sige, at man kanskje ikke kan hindre, at man får nogle felaktige tanker. Men man skulle kunne hindre, at man upprepe disse tanker. Og det er altså helt enkelt så, at vi er jo en elektrisk anlægning. Man kan prate om, det findes liv på de fysiske planer eller ikke. Vi ser jo, der findes jo de antlige verdener med de der Kristusforhold og sådan. Og så findes det også liv på de fysiske planer. Djur og mennesker og vækster og sånt. Men Martinus siger, egentligen, jeg ser en meget speciel synvinkel, egentlig findes det ikke liv på det fysiske planet. For det liv, som findes på det fysiske planet, det er i virkeligheden andligt. Og man betragter en menneske, som dør, når du sjælen eller drar sig ud af kroppen, så ligger det jo et lig. Da er man død. Og nu er det ingen rørelser mere. Og det er jo ligesom, at det findes nogen elektrisk eller magnetisk kraft, som har drået sig ud af kroppen. Så egentlig er det ikke noget liv på de fysiske planer. Det er egentlig døde fysiske partikler. Men når jeg nu kan strække på min arm og sådan, så det er jo derfor, jeg er levende. Og det er jo derfor, jeg fik den idé, at nu vil jeg give et eksempel, at strække ud min arm. Så det er jo noget andligt, og det har jo altså en andlig kraft. Så det vil altså sige, altså, det findes egentlig ikke liv på de fysiske planer. Alt liv på det fysiske plan er virkelig andligt. Det findes altså en andlig kraft, som får os at manifestere os, vi kan røre os, og det er også en andlig kraft, som gør, at vi kan opleve fra den fysiske verden. Og derfor er det jo klart, at tankerne har overhørt stor betydelse. Vi er jo elektromagnetiske varelse. Martinus taler jo om, at den andlige verden, det er en elektrisk verden, eller iblandt siger han, det er en elektromagnetisk verden. Og det er jo altså det, som er det levende, som får det fysisk at røre sig. Så derfor tykker jeg, det er klart, eller det er enkelt at forstå, at vores tanker er meget vigtige. Fordi tankerne går jo ud igennem hele kroppen, og det er jo faktisk også tankerne, som giver kraft til hele kroppen. Det findes også en bog, som hedder Bisætning. Den kan jeg virkelig rekommendere at købe. Ikke bare derfor, at de har et stort lager på værtsbilsforlag. Jeg har besøgte Jan Erik og så, at de holder ganske så mange af den der boken bisætning. Det låter jo lidt tråkigt, det her med bisætning. Men egentlig kan man sige, at det er et hyvetværk fra Martinus side om emnet kærlighed til mikrokosmos. Hvem er min næste? Vi skal jo lære os at elske alle mennesker på jorden, men Martinus har udvidget næste begrebet. Vi skal også lære os at elske jorden. Og han har jo skrevet den fuldkommelige af føderne og rekommenderer, at man bliver vegetarian. Men han siger også, at organen er levende væsen, cellerne er levende væsen, molekylerne. Så i vores krop har vi jo millioner og milliarder af levende varelser, som vi også har ansvar for. Så om man vil praktisere næste kærlighed, så skal man også elske sine mikroindivider. Og det kan være lidt svårt at forstå, at de er levende. Jeg har hørt om en psykolog, som arbejdede med rygafvænding eller cigaretafvænding. Så brugte han, når han fik en klient og tager to stoler, så han til klienten, vær så god, sæt ned på den her stolen, og nu skal vi gøre et lille eksperiment. Nu forestiller vi os, at dine lunger sitter på den andre stolen. Og nu vil jeg, at ni to skal prate til sammen. Ni skal føre noget samtale. Jamen, hvad skal vi prate om? Jamen, du kan jo prate med de lungerne om, hvordan det synes, når du tager en røg eller sådan. Og så sitter de der og tager sig en prat. Og hans terapi var mye effektfuld. Og set ud af en kosmisk synvinkel, så mener jeg bare, at effekten ligger i, at han faktisk bør forstå, at mine lunger er en levende varelse. Det er et organ, som har et selvstændigt liv. Ligesom man kan sige, ja, men jeg får jo være snill ved min søster, min bror, min mamma og mine børn og sådan noget i familien. Jeg må jo være snill ved dem andre. Jeg kan ikke være så syg mod dem. Men ofte, så ser man jo ikke, om man supernerer sig, eller røger, eller tager, man er narkoman og sådan. Man tænker ligesom ikke på, at man er syg mod levende varelser, ligesom man er styg, kanskje mod dem i familien. Men det er altså vigtigt at forstå, at det er individuelle levende varelser, som man behandler på elagt sæt, om man til eksempel rent fysisk forgifter dette universum. Det er et stelle i livets bog, band 6. Der har Martinus virkelig spidset pennen. Han skriver om en alkoholist, og han vrækker jo ned gift hver dag i store mængder. Og der findes jo de mikroindivider, der findes celler og sådan, de kan ikke gå bort, de sitter fast. Det var næsten ligesom, vi skulle arbejde i en kemisk industri hver dag, og aldrig fik ventileret, eller sådan, bare skulle gå og leve i en forgiftet miljø hele tiden. Da sagde han, at en sådan alkoholist er faktisk en jævel eller en tyran mod sin mikrovært, derfor det behandler det på det der sættet. Men det er ikke bare fysisk med gifte, at vi kan mishandle vores mikrokosmos. Vi kan også mishandle vores mikrokosmos gennem felaktige tanker, for det er vores tanker, som giver livskraft til mikroverden. Det er også Martinus' analyse, som er meget speciel. Han siger, at højspænding, altså elektricitet, til eksempel de her 220 volt, som er her, han siger, det er jordklodets livskraft. Det er lidt svårt at forstå. Men jeg forestiller mig iblandt, at jordklod har altså en elektricitet, den har en livskraft. Og då kan vi så der tappe lidt af den her elektriciteten her fra væggen. På samme sæt så har vi altså også visse tanker om elektricitet. Så der sitter måske også, kanskje også nogle mikroindivider der nede i cellen eller molekylerne og sådan. De tapper også lidt elektricitet fra mine tanker og min kraft. Men du forstår man også om det her sammenhæng, at de små mikroindivider, de får jo tappe sin elektricitet fra min livskraft. Og om man då har negative tanker, sådan, så forlorer man i livskraft, så har man ikke så mye kraft at byde på. Og på så sæt, så mishandler man faktisk også sin mikroverden. Det er ikke at praktisere næste kærlighed og have negative tanker. Det skaber et dårligt klimat. Og her i Sverige har man også, ligesom i Danmark, et yselt klimat. Det er mørkt og kaldt, og iblandt tykker jeg synd om mig selv, at jeg skal leve i Danmark, for det er kaldt og regnigt og mørkt, og jeg tykker synd om mig, og jeg bliver forkylt og deprimeret i mørket og sådan, jeg tykker synd om mig. Men da forsøger jeg blandt at vente på det, og stakkers Ole, men tænk på dine mikroindivider, det er ikke bare en Ole, det er millioner, milliarder af mikrovarelser, som skal gå i regn og storm og skyler. Derfor at jeg har negative tanker, derfor jeg er trødt. Så det er også en interessant synvinkel, når man skal se på, at man skal praktisere næste kærlighed. Da mishandler man faktisk også levende varelser. Man mishandler sin næste gennem at have sådanne negative tanker. Men hvor kan man da åtgjerte? Hvad kan man gøre åt de her negative tanker, når man tapper kraften? Jo, så siger Martinus, det er det jo, han har sin verdensbild. Så får man lære sig at forstå sammenhanget. Og Martinus, han havde kosmisk medvetende. Han havde en sinnesförmåga, han hade intuitionen som gjorde att han kunde uppleva den andliga verkligheten bakom den fysiska verkligheten. Det finns alltså en realitet eller en värld bakom det fysiska. Och det finns alltså också eviga kosmiska lagar och principer. Och de kunde Martinus uppleva. Det är klart att det finns vissa saker som styr livet bakom. Och en utav dessa naturlagar som Martinus kunde observera, det var karmalagen. För Martinus, då är det här med karmalagen inte någon fråga om tro. Det är inte någon, heller någon filosofi. Det är inte någon teori. Det är inte någon hypotes. För Martinus så är karmalagen något han har upplevt. Han har helt enkelt upplevt det här. Och det finns en naturlag som går ut på att en rörelse kan inte gå längs en rätt linje. Alla rörelser går i kretslopp. De går i banor, de går i cyklet. Och jag har haft en kurs på universitetet i astronomi 1. Och där skulle jag läsa och studera om Big Bang, och det tyckte jag var väldigt intressant. Då skulle man försöka beskriva vad som hände med Big Bang. Och så tar man den här vanliga geometrin, som faktiskt är en platt geometri eller en plan geometri. Och det går helt inte. Det går helt enkelt inte att beskriva vad som hände med Big Bang med en sån förenklad geometri. Man måste faktiskt ha något som man kallar en krökt geometri. Alltså, det finns liksom andra axiomer. Då säger man till exempel, det finns samma avstånd mellan två parallella linjer. Men de skär varandra i det oändliga. Det gör de inte inom den vanliga geometrin. Men när de liksom har sådana andra axiomer, utgångspunkter, då kan de beskriva vad som hände med Big Bang. Och då är det faktiskt också, om man skulle kunna slänga en tomat ut i världsrymden med tillräckligt stor hastighet, när man räknar på den där krökta geometrin, så skulle man få den i nacken igen. Och jag hade tillfället ett par månader før Martinus stod, det var just när jag haft det där astronomikurs, så hade jag möjlighet att fråga Martinus, och jag vill upptaga det här med astronomin, så frågade jag Martinus, är det riktigt att rymden krökar? Eller krökar, det säger jag alltid fel, så skrattar de. Kröks. När man dricker, så vad är det man då gör? Krökar. Men rymden krökar.
Nej.
Krökar sig. Rymden krökar sig, okej. Okay. Rymden krökar inte. Rymden kröks. Jag frågade Martinus, är det riktigt att rymden krökar? Nej. Nej. Är rymden kröks? Nej, sa Martinus på direkt. Han tänkte inte länge. Nej, det är energierna som går i kretslopp. Så jeg tænkte, det var et interessant svar, fordi man kan næsten bytte på årsag og verkan. Altså, jeg fik ligesom den der chance, når han svarede. Altså, når det er det, at energierne går i kretslop, og det har den konsekvens, at rymden faktisk krøks, så oplevede jeg det. Men det er noget, Martinus sagde, det han helt enkelt kunne se, altså han kunne opleve det her, at en rørelse. Man kan også sige, om virkelig en energi kunne gå efter en ret linje, så tror jeg faktisk, det skulle blive brist på energi. For det går ikke at återanvende energi. Då skulle den jo forsvinde i alle mulige hørn af universum. Så måste det vel blive brist på energi, når man har anvendt al energien. For det er ikke til at få igen den, når den har forsvundet ud i hørnerne. Så for Martinus er det altså en naturlog. Lige enkelt altså som tyngdloggen. Så Martinus, som sagt, det var ingen teori, det var ingen filosofi. Han kunne helt enkelt opleve. Og det er jo også interessant faktisk, i Bibelen findes jo også karmalogen eller ødeslogen med, der Jesus siger, at man får skørt, som man har sået. Og det findes jo også i den østerlinske teorien. Og på et sæt findes det jo også i den moderne fysikken. Hvilket har den betydelse? Nej, så er det også et andet lidt logisk argument. Kan noget dødt åstadkomme en rørelse? Det er vel helt ulogisk. Det er endast noget levende, som kan åstadkomme en rørelse. Nu, eftersom det endast er noget levende, som kan åstadkomme en rørelse, og de går i kretslop, så måste den jo komme tilbage. Og det er altså meget vigtigt at forstå det, når man skal behandle unaturlig trøthed. For så får man altså indse, at man selv er årsag til sit øde. Man er selv årsag til sin situation. Det findes jo mange ulike opfattninger, også i Østen, om karma. Iblandt ser man, det er et straf, og man måste betale tilbage. Martinus forklarer, at karma eller ødet, det er et pædagogisk princip. Og denne pædagogik også syfter, at vi skal blive fuldkommelige varelser. Det finns ett utvecklingsprojekt i den fysiska världen som går ut på att man från mineral ska bli växt och djur och primitiva människor, jordmänniskor och fullkomliga varelser. Så jag tycker det är ett härligt projekt. Alla samtliga levande väsen, det finns inte någon nit, det finns inte någon miss. Alla växter, alla djur, alla människor, alla utan undantag kommer att bli fullkomliga varelser. Och en fullkomlig varelse, det är ju alltså en varelse som endast kan vara till gang, glädje och välsignelse för levande varelser. Det är alltså en Kristusvarelse eller en gudavarelse. Alla kommer att bli så. Det är ingen missar, och det är ju därför det finns ett medvetande som ser till att, att utvecklingen bara eller endast går åt ett håll. Martinus, han kunde ha skrivit hela sitt verk utan att referera till Bibeln, men han gjorde det ändå därför att kristendomen har haft stor inflytande på det här klotet. Och han sa, speciellt på gamla dagarna ofta, ja, han tyckte att den största meningen i Bibeln är där Gud säger, låt oss skapa en människa i min, till vår avbild. Men det är faktiskt en formel som visar syftet med den fysiska världen. Syftet med den fysiska världen, det är utveckling. Utveckling till fullkomlighet. Och det kan man dock säga att det är också det att skapa människan i Guds bild. Det är också ett utvecklingsprocess. Och det är alltså ett medvetet process. Alla levande varelser, de har ju en omgivning. Och denna omgivning är det levande universum. Martinus säger att när vi tar summan av allt liv, så får vi ju en levande väsen. Så får vi ett helhetsväsen, ett totalväsen. Og det er då det, Martinus kalder Gud. Om man veldig kort skulle definere Martinus Guds begreb, så er det helt enkelt. Gud er alt. Gud er alt. Derfor at alt, hvad som eksisterer, er Gud. Alle levende varelser er celler i guddommens organisme. Og så bliver livet faktisk på noget sæt så, at min livsoplevelse, det er når jeg har nogle kommunikation med omverden. Men eftersom omverden er et levende univers, så bliver faktisk alt min livsoplevelse et samtale med Gud. Martinus har en definition på bøn, som går på at kommunikation med Gud, det er det samme som bøn. Jo, men då kan Martinus då gå så langt, han kan sige, al livsoplevelse er bøn. For al livsoplevelse, det er en kommunikation med omgivningen. Jamen, då er også al livsoplevelse en kommunikation med Gud, men då er altså al livsoplevelse en bøn. Altså et kommunikation med Gud. Og det er jo meget vigtigt, når man skal arbejde sig ur det her mørket, eller det her, den her unaturlige trøtheten. Det er altså, man skal forstå, det er altså, at karmalogen er ikke nogen død hæmt maskin. Altså, man kunne jo ligesom forestille sig, at karmalogen er nogen mekanisk pryl eller grej, som bare ser til, at man får tilbage det, man har gjort. Som noget straf eller återgældning. Nej, det er en pædagogik, og det er altså det levende universum, livet undervise varje enskilt individ. Og pædagogikken, det er altså, at man får selv æter den der kolen, som man har spottet i. Altså, man får opleve alt, hvad man har skikket ud. Alt, hvad man har skikket ud. Jeg har ofte såret mine venner, og så kommer de nogle gange og siger, du skal bare vite, hur du såret dig mig, når du så det og det. Jamen, herregud, sådan troede jeg ikke, du oplevede. Jeg vidste ikke alls, at jeg såret dig. Nej, det ved jeg ikke. Men derfor er det bra, at vi kan få en återmelding på, hur vi verker på de andre. For ofte gør vi noget, og vi ved ikke, at vi sårer de andre. Men vi kan lære det gennem det her principen. Alt, hvad jeg skikker ud, kommer tilbage. Og det kan jo også være positivt. Om man gør mye godt, så kommer det tilbage med godt. Karma skal jo understryke, ikke bare negativt. Om man gør noget godt, så kommer det tilbage med noget godt. Og gør man noget, som gør ondt på de andre, så kommer det jo ondt på mig selv. Ikke som straf, men altså som en hjælp til at komme frem i udviklingen. Og Martinus, han har skrevet, det findes, nej, den er ikke her, men han har skrevet et brev til en mand, det, jeg tror, de kender flere af det her, et brev til en syg ven, kære NN. Det var altså en mand, som var mye, mye syg, kanskje multihandicappet. Han skrev et brev til Martinus, og bort Martinus hjælper ham. Og Martinus så, jamen, det er ikke min mission at gøre mirakel og sådan. Din sygdom, det er et mellemvarende mellem dag og gudom, eller sådan. Det kunne Martinus ikke ændre på. Men han kanskje kunne give ham lidt råd og forklare ham lidt om, hvordan han kanskje kunne tage sin sygdom på et andet sæt. Og han skrev dette brev, men senere tykte man, det var så bra, som man har bragt det i Kosmos. Og så er det jo anonymt, så står der bare Shera NN. Og det er virkelig et interessant brev. Der skriver han nærmest som om, at vi har disse livskraftsbatterier i nogenstans i øver medvetandet. Og det er virkelig af kvaliteten af vores tanker, som bestemmer, hvor mye kraft eller energi, der er på disse livskraftsbatterier. Og så forsøger han at hjælpe denne manden til at få mere positive tanker, så han får mere livskraft og kan tage sit øde på et andet sæt. Martinus har jo også sagt, at en mission med bønen, det er også, at man skal få kraft og styrke og energi, eller faktisk, at man skal få hjælp til at se sine problemer som bagateller. Og det tykker jeg er et vældig interessant aspekt af bønen. Man kan komme til at se, at ens problem ikke er så store, som man troede. Eller man kan få en hjælp til at se, jamen det er jo ikke så galt endda. Man kan altså få hjælp til at se, at problemerne er mere bagatellartede. Og det er jo ligesom, man siger iblandt, det er ikke frågan om, hvor man har det, men det er frågan om, hvor man tager det. Altså man kanskje kan tage en svår situation på et andet sæt. Og det er det, Martinus forsøger at hjælpe denne syge ven til, at han skal tage sin sygdom på et andet sæt. Og det er jo just, når man tykker, man er uretvist behandlet, eller man er ulykkeligt lottet. Det kan så være, at det ligger i generne, at man har født med noget handicap. Hvad kan man gøre åt det? Jeg har bare haft otype her i livet, eller det er mine forældre, som har haft fejlagtigt. Altså, det er ligesom, man lægger bort, man lægger skulden i frontsag. Og der, i der brevet, siger Martinus altså, det absolut vigtigste, og det mest effektfulde steget, man kan gøre, for at återfå kraft og styrke og energi, det er helt enkelt at sige, jeg er selv årsag til mit øde. Jeg er selv årsag til mit øde. Då börjar livskraften og livslusten straks at strømme tilbage. Så det er altså et mycket, mycket stort skridt. Steg. Men det kan jo også klart være mycket svårt, om man ikke har kosmologien som baggrund. For jeg mener, om man kan, når man har det her reinkarnationsprincip og talangskjerneprincip, då forstår man jo helt klart, om et barn fødes med en sygdom, då er det selv årsag til sin sygdom. Alle barn, som fødes med en sygdom, de har selv været årsag til det. Og det er derfor, de har levet på et felaktigt sæt. De har haft felaktige vaner. Der var jo også en artikel i Kosmos, som hed Andlig Selvmord, nummer 2, 2000 i Kosmos. Og der, en alkoholist har drukket alkohol hver dag i 3 liv. Det har sådanne konsekvenser, at man forstørrer sine talangskjerner og kan blive født udviklingsstørt, altså som mongolid med Down syndrom. Han nævner, om man æter alderdes for mye, og man æter, og man æter, då kan man forstørre mordsmeltningen og metabolismen og det hele. Då kan man også blive født ind hos forældre, som har genetiske fejl, så man får fejl i endesomsætning og bliver for chok. Altså det er noget, det er ligesom inget at gøre åt det. De er født med en sygdom, som gør, at de bliver for chokker. Men det findes en årsag, og det er ikke forældrenes gener, som er den virkelige årsag. Det er det, at de selv har haft en vana med at æte for mye. Martinus har også nævnt sådan som migræne, altså hovedvärk. Det er derfor, man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv. Man har været for stresset, og man har ikke sovet tilrækkeligt mye, og man har bekymret sig og sådan. Jeg ved for mig selv, om jeg har mye job, om jeg er stresset og sover for lite, bang, så får jeg hovedvärk. Og det er jo faktisk derfor, at det er mishandlet af nervesystemet. Men det findes mennesker, som ligesom har for vana. De går altid for sent i seng. Og de måste stå op tidligt på morgenen. Til slut, de er ikke ens medvetne om, at de sover for lidt. Det kan også være mennesker. De har vant sig ved at æte for mye hver dag. De er ikke ens medvetne om, at de gør fejl, for de har oprepet fejlet så mange gange, at de ikke kender det. Men det nævner jeg bare for at sige, at det er vældigt vigtigt, at man ser op med dårlige vaner. Han siger, at man kan forstørre den fysiske krop med en kybler. Inden et sekund kan man forstørre den fysiske krop. Den er så delikat. Men de andlige strukturerne, det er svårt at forstørre dem. Da måste man altså uprepe og uprepe og uprepe fejlet. Men det er også bare at vite om, at man må se op med sådanne negative tanker. Ja, altså, jeg holder dårligt minde. Jeg holder på for et tag siden at gøre reklam for bisætning. Og så glemte jeg at komme tilbage til indholdet. Så nu gør jeg lige til rekreation og går tilbage til bisætning. Jeg vil bare have den der saken med. Det var altså en bog, som handlede om kærlighed til mikrokosmos. Og det handler om, at han tykker ikke, at man skal brænde sit lig, når man dør. For Martinus kunne se, at even om kroppen organen och cellerna är döda, är det fortfarande animalisk mikroliv i liket som dör när det blir kremerat. Och därför tyckte Martinus inte att man skulle låta sig kremera. Men det är ett litet huvudverk i kärlek till mikrokosmos. Och han skriver så mycket inspirerande, tycker jag, om sömn och om positiva tankar. Det tycker jag är mycket inspirerande i den där boken. Det där kapitel 40-50 eller till 60, där var många intressanta och inspirerande passager. Och där säger han ju också att om man sover för lite, så får man ju liksom huvudvärk. Och syftet med att sova, det är att reparera nervsystemet. Så det är helt specifikt nervsystemet och hjärnan som tar skada när man inte får tillräckligt med sömn. Och folk som har problem och sånt, så de inte kan sova, om de bara sover 1-2 timmar, om de fortsätter så flera månader eller halvt år eller helt år, så får de nervsammanbrott. Alltså det tål man inte, så det är väldigt viktigt att man inte förstör sin sömntalang och ser till att leva regelbundet och sånt. Men det som var så intressant vid bisättning, det är att Martinus säger att tankarna har inflytande på blodet. Tankarna uppmagnetiserar blodet. Dels säger han att tankarna genomströmmar hela organismen. Så är det ju klart att man har positiva tankar. Så genomströms organismen ju är en större kraft. Men alltså att det uppmagnetiserar blodet. Och blodet går ju ut till alla organ och alla celler. Så därför är det väldigt viktigt. Jag är kemiker, som jag har skrytat med. Och jag vet inte om det är sanningen. Men jag vet ju i alla fall som kemiker, det är järn. Det är järn i hemoglobin. Och vi vet ju att järn kan bli magnetisk. Men om det är så direkte fysiskt, det vet jag inte. Men jag har undrat, det ska jag ta reda på när jag får min första kosmiska glimt eller andra där. Då ska jag ta reda på om hur det ligger till med kemin och tankarna. Men det kanske rent av är så där, att det är därför att det är järn i hemoglobin. Men det är nog bara en detalj. I alla fall pekar Martinus mycket klart på, tankarna uppmagnetiserar blodet. Han säger alltså, blodets kvalitet, det står och faller med tankarnas kvalitet. Det finns ju också naturvetenskaplig forskning, där man tar antalet av vita blodkroppar som ett uttryck för kvaliteten av blodet. Om man har många vita blodkroppar, har man stor motståndskraft mot bakterier och virus. För det är de vita blodkropparna som går till angrepp och äter bakterierna och virus. Och då har man ju alltså också vid cancerpatienter och andra patienter, som har haft ett längre sjukdomsförlopp, så har man altså gjort någon psykologisk profil på klienten på vissa dagar och sett hur många vita blodkroppar de har. Och då kan man alltså också följa att det finns, där finns det ett sammanhang. Vad säger Hasse?
Jo, men jag bara kommer att tänka på Yasser Arafat, han har ju problem med sina blodplättar.
Ja.
Han gör någonting fel där. Eller?
Säkert. Vad Yasser Arafat gör, det är lite svårt att säga, men Martinus, han var ju klok. Han skrev aldrig om enkeltpersoner och enkelte, men han sa ju i alla fall att orsaken till alla sjukdomar, det ligger i tankarna. Alltså tankefel är orsak till alla sjukdomar. Han hade också en annan liten klem där han säger, orsaken till alla sjukdom är brist på kärlek. Orsaken till alla sjukdom är brist på kärlek. Men det brist på kärlek, då kan det också vara mot sina organ och celler och mikrovärden. Inte bara brist på kärlek till andra människor, men också brist på kärlek till djur och mikrovärden. Så någon sorts feltänkning, det han väl har haft, Yasser Arafat. Men å andra sidan får man också säga, som Martinus säger, med sådana statsmän och sånt, de är utvalda av försynen. Han är det bästa verktyget till att föra den politiken och göra det som ska göras. Så på ett sätt är han ju ändå också utvald till att göra det han ska göra. Alltså han är representant för jordklotet. Han hjälper jordklotsväsendet att göra det som jordklotet vill ha som ska göras. Ibland är jordklotet ju lite super, ibland är det glad. Så ibland finns det ju positiva funktioner som ska utföras, ibland lite mer negativa. Och det är ju då konsten själv att försöka att bli redskap för de mer positiva funktionerna och undvika de andra. Men jag ska inte klassifiera Arafat, tror jag. Men principen är i alla fall att tankarna har stor inflytande på blodet, på blodets kvalitet. Och ett ställe säger Martinus också, motståndskraften mot infektionssjukdomar beror på livskraften. Om man har mycket livskraft, har man stor motståndskraft mot bakterier och virus. Och så har Martinus också en härlig, tycker jag, en härlig definition på livskraft. Han säger ett ställe, livskraft är det samma som glädjen ved att leva. Livskraft är det samma som glädjen ved att vara till. Det vill säga man tycker, ja, jag är glad jag lever. Livet är skönt. Livet är en fördel för mig. Livet är något gott. Livet är skönt. Vad är det skönt att jag lever? Om man kan säga så, så har man automatisk livskraft. Men om man tycker att det är fel, det är dålig klimat, det är dålig regering, det är för många invandrare, det är... Så är det så mycket i livet som är fel. Men då har man också automatisk brist på livskraft, därför man har såna negativa tankar. Nå, men det var bara det här. Det är ju liksom på TV, det finns ju kanaler utan reklam, och så finns det TV-kanaler med reklam. Så nu har jag gjort en liten reklam här för boken Bisättning. Och jag hoppas också ni hörde att det var ett tidskrift som heter Kosmos från institutet. Och Kosmos 2000 till exempel kunde man läsa om andligt självmord, hur man kan förstöra sig själv genom att leva på fel sätt. Då, alltså vägen ur denna onaturliga tröttheten, det allra första steget, men det allra, allra viktigaste, det är alltså att man säger, jag är själv orsak till mitt öde. Då börjar man alltså, då är man alltså på rätt väg, och då börjar kraften och livslusten att komma tillbaks. Men annars så menar jag, om man ska gå längre fram, så är det ju det att man kan få livskraft och inspiration genom att bättra på sitt gudsförhållande. Det är ju verkligen det. Till slut, då ska vi ju få kosmiska glimtar och vi ska få kosmisk medvetande. Då säger Martinus också, man ska inte tro att man får kosmiska glimtar i ett vredesutbrott. När man är arg och sur och irriterad och sånt. Det är inte sådana ögonblick där man får de allra högsta andliga upplevelserna. Det är faktiskt ofta för människor, de har antingen varit i naturen och tycker det är så underbart och så skönt. Eller de kanske har läst några dikter, eller de har varit tillsammans med intressanta människor eller sett någon film. Och de har blivit så glada och inspirerade och upphöjda. Och då är det alltså ofta att då får de en sån upplevelse. Och det är därför att då är de på våglängd med Guds egen tankar. Då är de på våglängd med kärleken. Så man kan säga, det är i alla fall viktigt och nästan också en förutsättning för att bekämpa den onaturliga tröttheten. Att man förstår världsbilden, att man förstår kosmologin alltså. Jag har inte gått så mycket in på det här med reinkarnation och utveckling kanske, men det är väl relativt klart. Alltså vi får vårt öde därför att vi ska utveckla oss. Och varje gång man har upplevt lidande, så utvecklar man sitt medlidande. Man kan inte studera sig till att ha mer känsla på universitetet. Om man vill ha mer känsla, är det bara en väg, man må känna. Varje gång man har känt, så växer känslokroppen. Och det vill ju också det, om man har känt mycket smärta och sjukdom och problem, så växer medkänslan. Och har man lidit mycket, så växer medlidande. Medkänsla och medlidande, det är det samma som humanitet och kärlek. Så det är ju liksom frukten av det här som är humanitet och kärlek. Martinus säger alltså, människan får den mest gudomliga gåvan den kan få genom smärten och lidandet. När jag ser TV så ser jag ofta det här med krig i Irak eller Balkan eller de har dödat en miljon människor i Afrika och sånt. Man kan ju bli helt nedtryckt och deprimerad när man ser sådana krigsscener, man tycker det är fruktansvårt. Men också där kan man säga att man har negativa tankar och man tycker det är något, der är fel i livet. Der gäller det, og det er jo det, som er bra, når man forsøger at bedre på sit guddomsforholdene. Man skal forsøge at se Guds nærvaro i alt, i alle livets situationer. Også når jeg selv har problemer og syg, og når jeg ser problemer derude, så skal man opleve Guds nærvaro. Så kan vi se på TV, det findes så mye lidende og problem, men så forsøger jeg altid at indtykke mig selv, når jeg ser sådan på TV. Jaha, så her skaber Gud den fuldkommelige menneske. Så her skaber Gud den fuldkommelige menneske. Det vil sige, man skal ikke bare titte på lidandet, man skal se på, hvilken effekt har lidandet. Og det er mere medkjensler, mere medlidande, det er humanitet og kærlighed. Så det vil altså sige, frygten af kriget, resultatet eller essensen af kriget, det er humanitet og næste kærlighed. Og det er det, man skal forsøge at få med, når man titter på livet. Og specielt, når man ser på sit eget liv, og man bliver kritiseret og angribet, og man har problemer, og man er syg og sådan. Det er helt magisk, og man bør forstå, at Gud er med i det her. Så her transformerer Gud mig til en gudovervarelse. Så her bliver jeg fuldkommelig, så her bliver det en kristusvarelse. Det er ikke de andre, som er dømmer. De viser for mig, hvad jeg selv har gjort. Og det er en fordel for mig, for jeg kommer frem i udviklingen. Og det låter kanskje lidt konstigt, men egentligen skulle man takke sine fiender for det, de gør. Og jeg tykker egentligen, at de er også mycket, mycket ædlere mennesker. mine fiender. Nå siger jeg har ikke fiender. Nej, nej. Men det er i alle fald visse mennesker, som irriterer en lite grann. Og då er det altså, hvad jeg kalder symbolisk set fiender. Om det er noget, man har lidt, man har ikke sympati for dem, man er lidt irriteret. Då er det altså principielt fiender, fast det er et stærkt udtryk. Nå, nu kom jeg lidt over med, hvad var det? Hvad var det, jeg skulle sige? Præcis. Når nu du masser dømmer mod mig, og det synes så ubehageligt, då kan jeg også forstå, de kommer at få et dårligt karma. Når de har behandlet mig så dårligt, då kommer de selv at få et dårligt karma. Men tænk hur edelt, de hjælper mig til at blive en Kristusvarelse. Og de tager på sig selv dårligt karma for at hjælpe mig frem i udviklingen. Det tykker jeg er edelt. Så i stedet for at være ej på dem, så får man takke sine fiender. Tak for at du har hjulpet mig i min udvikling. Og man kan også bede for sine fiender og bede om, at de må få kraft og styrke og energi, når de får sit karma tilbage. Og det er virkelig en magi. Og Martinus taler også om, at vi så småningom skal nå frem til et tilstand, han kalder for mental suverænitet. Og han siger, det er ikke noget, man bliver med viljan eller ønskan. Det er altså et udviklingsfråga, og mental suverænitet er et udviklingssteg. Jesus, han var mental suveræn. Ni kanskje har set den der filmen, jeg har ikke set den, men jeg har hørt den. Mel Gibson har gjort en film, som hedder The Passion. Det beskriver, hur Jesus han blev tortureret og plåget, og hur han blev korsfæst. Jeg tror, det er gennem 9 timer. Det er en mycket voldsom film. Jeg har ikke set den, men endda er det mycket interessant også, at det kom op i våre tider. Altså, han bliver pint og plåget og tortureret i 9 timer. Han bliver plåget til døds, og endda bliver han ikke irriteret, ej, eller sinder sig uretvist behandlet. Han beder for sine fiende. Det er mental suverænitet. For om du kritiserer mig, så bliver jeg læsen, og om du slår på mig, så bliver jeg også læsen. Og det vil sige, at det er dig, som bestemmer mit humør. Då er man ikke suveræn. Om det er de andre, som skal bestemme mit humør, så har jeg ingen chance. Det vil sige, at man får jo ligesom lære sig selv at tage ansvar for sit liv, og ligesom styre sit liv. Og Martinus siger, det var jo længe, før vi kan låte os korsfester, uden at blive irriterede. Men man kan øve sig lidt i det daglige. Då kan man tage lite problem, uden at blive irriteret, uden at tappe balancen. Og det er jo så, at man kan stegvis øve sig i at forlåte sine fiender og takke dem. Martinus, han bliver ofte tilfrukket. Har du ikke nogen teknik eller yoga, som man kommer snabbt til kosmisk medvetande? Det er jo lidt i den østerlindske tradition med yogaøvning og meditation, der vil man gerne komme snabbt til fuldkommelighed. Derfor fik Martinus ofte sådanne frågor. Nej, jeg har ingen sådanne system. Nej, det har jeg ikke. Men de fortsatte og fortsatte med at fråge. Til sidst så Martinus, ja, jeg har et system. Og det er, man skal bede for sine fiende. Man skal forlåte sine fiende. Det er den højeste form for yoga. Det er den højeste form for mental træning. Og han siger også, det er den absolut korteste vejen til kosmisk medvetende. Men det er også dem, som siger, at Martinus kosmologi, det er verdens mest ubekvemme teori. Og jeg undrer mig ofte, hvorfor det kommer så få til Martinus før. Men jeg har altså fået for mig, at det er derfor, at det er en meget ubekvem teori. Og jeg har 2 forklaringer. For det første er det meget ubekvemt. Jeg er selv årsag til alle mine problemer. Alle mine svårigheder. Det er inget. Jeg er selv årsag til det hele. Det er en frugtig teori. Og den andre er også, hur skal jeg blive human og få mit tjensler med lidende? Det får jeg gennem at opleve lidende. Det var jo en tråkig teori. Jeg har selv været i Tyskland nogle gange og holdt et foredrag i noget, som hedder Albert Schweitzer House i Bonn. Og der var en indisk sjæl, som blev veldig interesseret i Martinus. Og jeg gav hende kosmos og brochure og lidt småbøk og sånt. Men en dag så kom hun og lindrede alt tilbage. Nej, nu vil jeg ikke læse det her mere. Jeg tykker det er for besværligt, det der med lidendet. Og jeg tykker altså det der med, at man selv var årsag. Nej, nu vil jeg fortsætte i min meditationsforening i Köln. For der kan vi sitte og meditere, og der kan man nå fuldkommeligheden på det der sættet. Det vil jeg hellere. Og det er nemlig bare som et eksempel på, at det er lidt ubekvemt, at man skal forstå disse 2 saker. Men det er faktisk det, som er det centrale i at bekæmpe unaturlig tryghed. Det er det, at man får se, at jeg selv er årsag til det, og at jeg vækser igennem disse besvær. Men taksamhed er jo meget vigtigt, og det er det, man har logisk orsak eller grund till att tacka sina fiender. Det är verkligen mina medhjälpare. De hjälper mig fram och de är bara en spegel. Istället för att bli arg på sina fiender ska man bara säga god dag kollega, sena kollegan. För alltså, man vill gärna säga jag är mycket bättre. De hör nu hur dum han har agerat, hur dum han har varit. Och så skäller man ju på de där fienderna och höjer upp sig själv. Det är faktiskt en sorts högmod. Jag tycker själv jag använder, det är ett bra, ibland kan det vara ett bra grepp. Om man är arg och sur på någon som har behandlat mig på fel sätt. Då ska man bara säga hejsan kollegan. Eller i sitt eget huvud. Och tänka på att man är inte mycket bättre. Man är lite bättre. Jag gjorde felet ett snett för honom. men det är inte stor skillnad. Och, så det är också det där andliga högmodet. Med att man vill vara en martyr. Jag har inte gjort fel med det de andra. Men det som är det mest magiska. Det är ju också. När man kan börja att tacka Gud. För sina svårigheter. Man kan säga att oavsett om det är något som är behagligt eller inte behagligt, då är det väldigt hälsosamt att tacka Gud. Och ja, när jag var barn så åt jag ibland hos grannen, och de var sådan en pingstvän eller något sånt, så de bort borsbön eller sånt, och jag tyckte det var så pinsamt. Det tyckte jag var så pinsamt. Men nu läser jag Martinus, och så säger han, vart har människor och djur gjort? Vad har de presterat för att skapa frukter? När man äter en banan och en jordgubb och sånt, det är en ren gåva från naturen. Det är bara att säga tack. Så nu börjar jag öva mig ner varje gång jag tar en banan och tacka Gud för att jag har fått en sån fin gåva. Så nu har jag nästan också själv börjat med bordsbön. Men nu kan jag bättre tolerera det. Därför. Men faktiskt, man kan också tacka för att, det kan vara man ser någon blind på gården, man kan tacka för att man kan se, eller man kan tacka för att man kan gå, man kan tacka för att man kan läsa, alltså, man kan tacka för att man lever i ett land, ett civiliserat land. Alltså om man verkligen börjar öppna ögonen, det finns så många saker som man kan vara tacksam för. Och är man trött och deprimerad, då är det väldigt viktigt att man börjar också att se på sånt. Om man har 95% negativa tankar och ändrar 5% positiva tankar, då kan man flytta den där procentsatsen. Och man börjar koncentrera sig på att tacka för ganska, tack för att jag kan gå, tack för att jag kan se. Och man börjar alltså tacka för sådana saker som är behagliga. Och det är ju direkt logisk att man kan tacka för något som är gott. Men så kommer ju det här absurda teatret, att man ska tacka Gud för sjukdomarna och besväret och problemerna. Men det är ju det man ska förstå utifrån världsbilden, att det är alltså kärlek i förklädning. Alltså det är en fördel för mig att få dessa upplevelser. Men det är obehagligt. Martinus har ju sagt att allt är mycket gott. Men det är inte allt som är behagligt, men det är ändå gott. Kontrasterna måste existera. Man kan inte bli lycklig om man inte har varit olycklig. Jamen, kan vi inte plocka bort olyckan? Det kan vi göra, men så plockar vi också bort lyckan. Så alltså både kontrasterna måste man ha. Men, så jag tycker det är genialiskt. Han har kombinerat det på två sätt. Så allt är mycket gott, men det är inte allt som är behagligt. Därför finns det behagligt goda och det obehagligt goda. Och det är det vi ska lära att se. Det, när man är unnaturligt trött, ser man det bare sådan noget ubehageligt eller ondt. Men kunsten er at se, det er ikke ondt. Det er et ubehageligt goda. Fordi det hjælper mig frem i udviklingen. Og ligesom om man kan sende Guds nærvær i sine problemer, sende ny underviser Gud med, ny hjælpe Gud med, jeg er glad for, at jeg får se, hvad det er, jeg har gjort fel og sådan, så kan man jo gradvist udvikle denne mentale suveræniteten. Der kan man jo træne sig. Om man skal træne op sit guddomsforholdende, siger Martinus, der findes der jo to arbejdsfelt. Alla levende væsen er selv i guddommen. Det vil sige, alt hvad andre mennesker sagde til mig, det er Gud, som prater til mig igenom de andre. Og det er altså en træning, at træne sig op til at se Gud i alt og alla. Det findes ikke fiender, det findes bare Gud, som taler til mig. Så det er også en daglig træning, at træne sig på at se Gud i varje døren. Men man kan også have den klassiske bønnen, der man telepatisk beder til Gud. Bønnen er ikke så mye det, at man skal ha en lang ønskelister, ligesom når det er jul, og man vil ha julklapper, eller man vil ha gåver og fördeler. Det kan man også. Det kan også blant man få, hva man ber om. Men Martinus ser mer om bønens funktion som helt enkelt et samtal med en god ven, at man kan diskutere sine problem. Bønen kan også gi kraft og styrke og energi. Den kan også gi vägledning i, hva man skal gjøre. Man kan be om å gjøre det, som er det mest kjærleksfulle. Be om det, som er det bedste for helheten. Hvilket er det samme som at be om, at det er Guds vilje. Det låter kanskje så religiøst. Så nu bruger jeg iblandt at se, i stedet for at sige, at man beder om, det er Guds vilje, som skal ske. Så bruger jeg at sige, at man kan be om det, som er bedst for helheten. Even om det er lite obehagligt för mig, så ber jag om att det måste hända som är bäst för helheten. Så ser Martinus också att telepatisk väg, så kan det komma en skyddsängel och ge en den rätta idén. Så kan man känna, jag ska göra så eller så. Det kan vara mycket, mycket magiskt. Men det är alltså helt fantastiskt när man då både kan tacka sina fiender och tacka Gud för det man upplever. Så blir man glad för livet. Och det är ju precis det som ger livskraft, och som då alltså kan bekämpa den här onaturliga tröttheten. Och det finns en artikel i Kosmos, det är nummer 1, 2003, nummer 1. Den heter Syndernes förlåtelse. Och där finns ett stycke om hur man får kosmisk medvetande. Normalt, när Martinus pratar om kosmisk medvetande, så rör det som att man måste ha hög moral och vara mycket kärleksfull. Då börjar man så småningom att få kosmiska glimtar. Jesus säger ju också i Bibeln, saliga är de som är rena av hjärtat, ty de ska se Gud. Där tolkar Martinus, om man är rena av hjärtat, så har man ingen fiende, så kan man förlåta de andra. Det låter kanske lite konstigt, men egentligen skulle man förlåta de andra för sin egen skull. Alltså man säger, jag ska förlåta de andra för att försona sig och bli goda vänner med dem. Men egentligen så är man alltså en självplågare. Man piner och plågar sig själv genom inte att förlåta de andra. Så alltså, och det är också det att man får den här onaturliga tröttheten, de här negativa tankarna. Naturligtvis också bra för de andra. De känner det skönt att de blir förlåt. Men egentligen kunde man också säga att man skulle förlåta de andra för sin egen skull. Men i den artikeln kommer man in på en annan aspekt vid det här med att få kosmisk medvetande. Alltså det är klart, man måste ha humanitet och kärlek och medkänsla för att få. Men han har ett annat aspekt i den artikel, och det går på att han skriver, längre fram i framtiden, då går det så bra för några människor. De tänker, jag mår bra, jag har det gott, jag har en fin familj och bra jobb, och de är helt enkelt nöjda och glada med tillvaron, och de tycker, det är helt otroligt så bra det är. De börjar helt enkelt att känna tacksamhet. Men hvor skal man sige tak? Ud i blå luften, eller tak? Altså, men de er glade og nøjde med tilværelsen, derfor de har kommet lidt længere frem i udviklingen. Men då kommer de jo så småningom på, at de kan takke livet. Eller de kan takke Gud. Og når man då börjar sende, jamen livet er skønt, det er skønt at leve. Livet er en fordel for mig, jeg er glad for livet, og jeg er nøjd med livet og sådan. Så får man jo tanker af, at man er taksam og man er glad. Og då er man jo faktisk også på Guds våglængd. Og der skriver Martinus altså, når människan börjar tacka för livet, när de har sådana tankar av tacksamhet och sånt, så säger han, det är början på det kosmiska medvetande. Och det tyckte jag var så intressant och så frapperande plötsligt när han beskriver den här tacksamhet och glädje över livet. Och det är början av kosmiska medvetande. För det är ju också klart att det med Gud, det är ju också att vara glad och nöjd och känna glädje och tacksamhet och salighet framför livet. Så jag ska bara sluta med att referera också en av mina käpphästar, mitt yndlingscitat från reklaminslag, Bönens mysterium, bok nummer 2. Martinus har skrivit en bok om bönens mysterium. I andra kapitlet, där finns det en mening där han faktiskt gör ett garantibevis på lyckan. Han garanterar hur man kan bli lycklig. Och där säger han, det är två saker som måste uppfyllas för att man kan bli lycklig. Och det första, det är att man förstår världsbilden. Alltså man måste förstå det här med reinkarnation och karma och utveckling. Man kan få en teoretisk förståelse av hur livet funkar. Men ibland räcker det ju inte. Ja, jag vet jag själv är skuld, men jag står inte ut med honom ändå. Jag kan teoretiskt se att jag själv, men jag står inte ut med honom. Så det fattas liksom, det räcker inte med en teoretisk förståelse. Men då säger Martinus att då måste man arbeta med sitt gudomsförhållande. Att bönen, och det vill säga samtal med gudom, kan efterhand utveckla sig till en sån fullkomlighet att då kan individen inte längre bli deprimerad och nedtryckt. Så det är dessa två saker i kombination. Förståelse av världsbilden kombinerat med att man bättrar på sitt gudomsförhållande. Då kan man ta smärta, problem utan att förlora balansen. Då kan man också säga faktiskt, då har man blivit mentalt suverän. Oavsett om de kritiserar mig eller angriper mig eller jag har blivit sjuk. Det gör ont, men det gör mig inte deprimerad och trött och ledsen. Därför man kan ta det på ett annat sätt. Man kan se Gud är med i allt. Och man känner Guds närvaro, och man kan få kraft och styrka och energi av Gud. Och man kan kanske se att det på ett sätt är en bagatell. Även om det går ont, så är det en bagatell. Och man kan förstå att det är alltså kärlek i förklädning och sånt. Då kan man ju verkligen märka Guds närvaro och märka att allt är mycket gott. Og det er altså medicinen mod unaturlig tryghed. Tak.